Du lyssnar just nu på en podcast från Podmi i det öppna RSS-flödet. För att få tillgång till Podmis alla premiumpoddar helt utan reklam, prova Podmi Premium kostnadsfritt. Ladda ner appen i App Store eller Google Play.
Hallå mina älskade Podmi-prenumeranter, och jag hoppas alla ni hade ett fantastiskt nyårsfirande och god fortsättning på er. Nemo möter en vän är tillbaka. Ja, det är ju nytt år, nya tag, men det är vissa saker som består, och det är ju att ett nytt avsnitt kommer varje måndag av denna podd. Det kan ni räkna med. Och det fina är att vi gör detta ihop. För utan er, utan ni som prenumererar på den här podden via Podmi, så skulle den här podden ha gått i graven för länge sedan. Så ja, ni är fantastiska, och jag är så tacksam för att ni fortsätter lyssna vecka ut och vecka in. Denna vecka har vi en underbar gäst. Det är en kille som jag lärde känna under min medverkan i lekprogrammet Herre på täppan, som ni just nu kan se på Discovery. Och ja, i den här killen så hittade jag verkligen en vän. Vi hit it off, som man säger. Och ja, han har ju under de senaste åren, eller under många år, blivit ansiktet utåt för dansarna i Let's Dance. Men han är ju så mycket mer än så. Det är böcker, det är föreläsningar, och det är allt därtill. Ja, det är ju såklart Tobias Tobbe Karlsson som jag snackar om. Och det är han som gästar avsnitt nummer 424 av Nemo möter en vän. Jag heter Nemo Hedén på Instagram, och min mail är nemohedén@gmail.com om ni vill mig något, helt enkelt. Och den här podden klipps ju av Daniel Eggemannen Ekberg. Men nu ska inte jag snacka något mer, nu drar vi igång det här härliga avsnittet med min kompis Tobbe. Vi kör avsnitt nummer 424 av Nemo möter en vän. Plats på scen för Tobias Tobbe Karlsson. Men först kör vi en liten jingle.
Så himla kul att potta med Tobbe!
Så nice. My love.
Ja, är det så verkligen? Är det inte stora kärlek?
Alltså, från programmet är det. Smygkärlek.
Smygkärlek.
Mm, så är det.
Ligger bra för dig. Vad har du åkt ut på egentligen?
Bra för mig, det var väldigt snällt sagt.
Nu behöver jag inte vara snäll. Var är klossarna?
Fuck you.
Var är klossarna?
Du, tyst nu. Nu jävlar, nu ska vi snacka skit med en sköning här. Välkommen till Nemo möter en vän, Tobbe Karlsson.
Oh, trevligt.
Mm. Eller Let's Dance Tobbe, som Gry Forssell presenterade dig i den här leken.
Ja.
Hur känns sånt?
Men vet du vad, att jag har liksom förlikat mig med den. Mm. Alltså Let's Dance Tobbe. Jag tycker det låter töntigt, men det har ju också öppnat sjukt många dörrar för mig under åren, det här med Let's Dance-programmet. Så det är ju ett fint epitet så. Men en gång så var jag med i Bingolotto och dansade en kväll. Och då när gick vi i Avenyn efteråt, så var det en kille som ropade efter mig och så bara: men kolla, det är ju Bingo Tobbe! Så här, på efter ett uppträdande i Bingolotto, tänkte jag att jag behåller Let's Dance Tobbe, tänkte jag, det är bättre.
Ja, men det blir lite som de här artisterna som inte vill spela sin största hit för de är så trötta på den och så här. Mm. De blir lite otacksamma. Blir så här. Så man måste nästan se det som så att man... Med bara tacksamhet, för annars blir man ju en oskön jävel bara.
Verkligen. Det är som Loreen vill inte sjunga med Euphoria.
Nej, men exakt. Ja, men det har ju, jag tror till och med att det stämmer just exempel också. Eller så här, jag tror Loreen, hon har kört den, har kört så här väldigt annorlunda versioner av den. Och publiken bara spelar den vanliga versionen, snälla.
Vi röstar på den, men vill den skulle vinna, och nu vill vi höra den versionen.
Så får man höra så här oigenkännlig version. Man bara, nej, men det här är inte vad jag köpte biljett för. Kom igen.
Nej, det går. Nej, precis. Nej, men det fattar jag.
Ja, men... Fan vad fint att ha dig här.
Ja,
kul fint att se dig.
Ja, ja. Var länge sedan nu.
Ja, men det var det. Och för de som inte vet, så lärde vi känna varandra i det här programmet som gick i mål nu nyligen.
Mm.
Oh, du vann ju nästan.
Det var så sjukt nära. Men, alltså, men jag är inget bra på gummianker tydligen. Så jag fick se mig besegrad av Erika Johansson, vår längdhoppsdrottning.
Ja, men hon var ju lite av en favorit.
Ja, men, alltså, men hon var väl en stor favorit kan man säga.
Ja.
Mm. Nu heter du Herren på täppan. Jag fattar inte riktigt den där. Så hon vann i damklassen, så jag fick ju blanda med den där herrklassen.
Hen på täppan.
Hen på täppan. Ja, det är kanske det jag vet att det är politiskt inkorrekt och bara riktigt sjukt alltså, att ha ett herre på täppan. Liksom.
Ja.
Det är inte konstigt.
Det går inte alls i linje med samtiden hur det utvecklas.
Nej, absolut, absolut.
Men jag tror att säsong 2 kommer att heta hen på täppan.
Ja, det kanske är.
Och då kommer arga Ulf Brunnberg typ bli jättearga.
Jättearga. Du är arga Saiwa skulle vara med.
Vi kommer till henne. Okay. Men jag vill ändå säga det, för att i det här programmet så vi lärde känna varandra.
Mm.
Och jag kände ändå liksom med dig att alltså jag är så här med nya människor, att jag är ganska snabb på att dela in dem liksom, om jag tycker om dem eller inte på något sätt.
Mm.
Och det är liksom inte så att jag är dryg mot dem jag inte tycker om, men jag har liksom ingen intresse för dem bara.
Nej.
Jag blir ganska så här selektiv och så här delar upp dem på sätt. Men jag kände ändå med dig och typ 2-3 till ganska snabbt att man verkligen tyckte om dig och kom dig nära och sådär. Och jag tycker mycket om dig.
Mm. Men detsamma. Mm. Det var väldigt fint. För vi hade ju en del dagar på faktiskt att spendera lite mer kvalitetstid mellan de här tävlingarna. Det var ju ganska mycket dödtid ibland.
Ja, det var sjukt.
Jag får prata lite liksom, om riktiga saker med folk. Liksom, uppe i matsalen och i sofforna där borta. Det var ju sjukt mysigt faktiskt.
Mm. Hur är du med nya människor och nya relationer? Alltså, känner du att du är lätt att få nya kompisar och så? Eller är du lite avvaktande? Eller hur funkar du?
Nej, jag är ju, det är ju min starkaste sida, tänker jag. Den sociala kompetensen, det är väldigt bra alltså. Men jag ger ju också mig själv, har i alla fall gjort i historiskt sett, väldigt mycket av mig. Alltså liksom, när man får mig får man en Tobias Karlsson med 95%. Jag behåller typ bara 5% till mig själv. Och skulle önska ibland att kanske höll lite mer på mig, att jag hade lite mer integritet.
Mm. Det är svårt alltså.
Jättesvårt.
Och liksom, för att man vill ju någonstans, eller nu talar jag bara utifrån mig själv, men framförallt då så här, kanske offentligheten eller på Instagram eller i intervjuer och så, att man vill ju ändå bjussa på något sätt och man känner att man är där för att prata om sig själv, och så hittar den där gränsen där, liksom, där man inte går våld på hela sitt privatliv också.
Nej.
För jag tror att vi människor mår bra av att ha lite för oss själva såklart. Det är ju sunt, men den där gränsen tycker jag ju än idag supersvår.
Mm, och du har också gjort det. Du har också pratat så intimt och så privat, om privata saker i offentligheten. Mm. Och det har jag också gjort. Men jag har skrivit en bok och man har föreläsat. Så det är ju så mycket av mig redan som är ute.
Mm.
Och jag känner att det kan inte, men det är skönt att ha lite samma som jag inte har pratat om, som inte alla bör veta liksom, så det är skönt att bara behålla det för sig själv.
Men de 5% ryker idag eller? För det är därför du är där. Det är därför du är här.
Som en där skvallpodd liksom, bara berätta allting, det sista.
Ja, det var ju villkoret för att du ska komma hit.
Kom, dra ut mig här som en båtfläck.
Ja. Men vilka strängar är du har på din lyra, om jag skulle förklara det för lyssnarna som inte har stenkoll på dig?
Nej.
Du är ju först och främst en av de absolut största och kändaste Let's Dance-dansarna,
mm,
kan man säga. Och förutom det så är det... Du kommer från föreläsning nu.
Ja, precis. Alltså det har ju, som sagt, alltså Let's Dance har ju öppnat så sjukt många dörrar i mitt liv. Och jag är så tacksam för det. Så att jag har fått göra så många saker som jag har drömt om genom dansen. Och en av de sakerna jag har fått föreläsa jättemycket. Alltså jag har, sista 10 åren har jag föreläst... Så, jag menar så 5-6 gånger i veckan liksom. Det är att jag älskar att föreläsa. Alltså det är det bästa jag vet. Alltså jag har väl haft en sån här dold dröm om att bli skådis. Så det här är det närmaste man kommer. Att stå på scen och få ha en helt, liksom, försöka linda en publik runt sitt finger liksom. Och försöka beröra på något sätt genom att skratta eller gråta eller vad det kan vara.
Har du försökt att bli skådis?
Jag har aldrig gjort det. Jag har inte, men jag tänkte att någon gång ska jag ta fram plinten och hoppa.
Ja, men fan.
Nej, men jag tycker det var jättekul. Jag älskar det verkligen. Jag tycker det är så kul att agera och älska drama. Så det var jättekul. Men...
Skulle du säga att skådisdrömmen är större än vad dansdrömmen var?
Jag har aldrig sysslat med teater egentligen. Så, men alltså, dansen har alltid funnits där. Jag har hållit på att dansa när jag var 8 år. Men teatern har liksom växt fram som någonting som jag känner att det här... Om jag inte hade valt dansyrket hade jag definitivt nog satsat på teatern, tror jag.
Mm. Mm. Du lovar mig att du i alla fall testar någon gång.
Ja, men jag måste göra det. Stå på scen i alla fall. Det sjukaste är att jag spelade fars för 20 år sedan. Fars, så jag bara sprang i dörrar och så här och bara kuta och kör efter den. Och det är med fan det roligaste jag gjort i mitt liv. Alltså det är jag älskade det. Mm. Och stå på scen och bara och möta en publik som skrattar och liksom uppbyggande med manus och liksom hur man agerar ihop med andra människor, det jag älskar det.
Men kunde du känna då om du hade någon fallenhet för det?
Ja, men jag tror jag var okej då liksom. Jag tror jag hade varit bättre nu, för jag har fått jobba mer med tal och hur man jag är mycket mer självsäker i mig själv och mitt tal funkar bättre. Mm. Så jag hade varit en bättre skådespelare än jag var då.
Mm. Mm. Men du, förutom föreläsandet så har du ju släppt bok och böcker, och du kommer släppa en ny bok nu snart igen, eller hur?
Alltså det är så sjukt, alltså, man får inte kalla sig författare fast man har skrivit två böcker.
Jo tack, jag är väl medveten om det, för jag är precis vid min andra också, så ja. Det där har jag kommit, ja, det där har jag hört.
Så nu, som du får efter, nu kommer den ut den första veckan i januari. Så jag skriver en bok med Magdalena Forsberg, som heter Hitta motivationen. Och genom livets toppar och dalar. Så att det är våran handbok för att man ska må bättre.
Grymt ju. Och det där, just det där att man inte får kalla sig författare förrän man skrivit två böcker. Det är så här, tänk att man krossar det just nu. Den barriären, både du och jag.
Ja, men hur, och samtidigt.
Ja, det är otroligt.
Alltså vi bara, hand i hand, kommer vi hoppa ut för stupet och bara, och nu får vi kalla oss författare.
Ja, det är så mäktigt alltså.
Ja, det är så stort. Alltså mina dansare, alltså bara, liksom, föreläsare.
Jag skiter i allt det. Jag skiter i min nykterhet, jag skiter i mina barn. Jag skiter i allt det. Så länge jag får kalla mig författare. Det är det enda jag bryr om.
Det är så viktigt. Ja. Alltså, och då kan man skriva till dem också. Bara, i tv-intervju kan det stå så här: Tobias Karlsson, föreläsare / författare. Så här. Ja.
Och så, då måste jag bjuda in så här, Horace Engdahl-typer till min podd. Och säga så här: ja, vi författare, vi har ju det här gemensamt.
Precis. Så kan vi ha Läckberg. Alla ni som
kommer bara...
Alla ni fan. Det sa faktiskt... vad heter hon nu då? Malou von Sivers. Ja. Hon sa att efter två veckor i Lästen så sa hon så här, bara: ja, men vi dansar, vi... Punkt. Det är bara, men snälla rara.
Lätt att hamna där alltså.
Älskling. Det är bara, jag är vår lilla gumma, vad gör du? Väldigt kul. Ja.
Hur långt gick hon?
Ja, men hon gick ganska långt. De ramlar ju. Hon dansade med en kille som heter Björn Törnblom och de hade ett fall som är episkt. Speciellt baklänges, som man spelar upp det baklänges.
Så det är föreläsningar, du kommer med din andra bok nu och det är liksom de två benen och förutom det är det dansandet. Är det något jag missat här? Något
ja, som? Jag har en egen podd också.
Ja. Det är bara puffa för dig, kör!
Ja, i säng med Tobias och Gabriel. Ja. Vi har inte gjort lika många saker som dig. Men
nej, men vem har det?
340 i alla fall. Så det är
ja, men det är fan inte illa pinkat.
Nej,
alltså.
Det är ganska bra. En i veckan varje måndag som då är 6,5 år. Så att, det är okej.
Ja, men du, vad fan, klappar själv på axeln, för alla flesta lägger ner för 10 episoder. Ja, det är så. Tro mig, jag vet inte hur många mejl jag får från människor som bara, jag ska starta en podd och jada, och så bara drar de igång och så bara går det några episoder och så lägger de ner. Ja. För folk tror att det liksom, nu kommer jag låta som att jag klappar mig själv på axeln och är högtravande.
Gör det.
Men jag vill inte det.
Eller, gör det.
Okej då. Ja, jag ska göra det. Nej, men det här med att folk tror att det bara är liksom, starta en podd så blir den stor, man får in pengar och allt bara är lätt liksom. Men det är ju det är svårt att få en podd att gå igenom bruset. Det finns så många
nu.
Alltså. Det blir svårare och svårare bara. Mm. Alltså, man måste liksom ha sin tydliga idé, du måste liksom ha någon ekonomi, du måste ha, alltså det är så mycket grejer och det är liksom, det är därför folk lägger ner, tror jag, så snabbt, för att liksom, det blir en minusaffär.
Fast det, jag tycker det är en sjukt häftigt medium att hålla på med. Jag älskar det.
Friheten.
Ja, friheten. Och jag och Gabriel, vi har varit vänner jättelänge, men att bara få sätta oss ner en timme varje vecka och podda och prata om ämnen som faktiskt som är viktiga på något sätt. Liksom. Mm. Vi har ju, bägge två är homosexuella, så har vi ett segment som heter Gay Watch. Så här, vi tar någonting från världen och från vad som har hänt i veckan och pratar om det från ett HBTQ-perspektiv. Och det känns jävligt viktigt att få prata om riktigt viktiga saker en gång i veckan. Liksom. Annars är det bara massa blaj. Liksom. Mm. Så det känns sjukt kul att ha podden.
Hur gammal är du?
Jag är 45, det kan man inte tro, men det är faktiskt.
Det kan man faktiskt inte tro. där vill du gärna ha den bekräftelsen.
Ja,
det
tror
du
fick också.
Ja, men du är fräsch, men du tar ju hand om det, jag vet ju det.
Ja, jag har ju skrivit den här boken, så jag måste ju. Alltså, jag måste ju.
Fake it till you make it, är det så den heter, eller?
Ja, det heter faktiskt Skomakans barn heter den. Visst, ett helt kapitel om återhämtning. Och om det är någonting som jag är dålig på, så är det just återhämtning.
Alltså, ja, men där har du Maggan.
Ja, hon är också lika dålig.
Är det så?
Hon är riktigt dålig också.
Ja.
Så, men vi...
Men säger ni det i kapitlet också, att ni själva är...
Ja, alltså, kass. Vi är kass. Alltså, men vi vet ju vad man ska göra.
Så här, vi är kassa, så lyssna på våra kassaråd.
Ja, gör som vi gör, fast motsatt. Alltså,
ja, men det är ju också så i mycket i livet. Man kan ju veta vad man ska göra, men man gör det ju inte.
Nej.
Det är ju stor skillnad där.
Fast det är konstigt att man inte lär sig. Alltså, det, som det är så här, det är oktober, november, december. Och visst, man kan ju jobba så här. Man kan ha ju kalender, så det funkar ju rent teoretiskt funkar ju logistiken. Men så lägger vi en bok ovanpå det och så ska man liksom också försöka njuta resan. Det, bara, det är inte klokt. Alltså, man är så korkad i huvudet. Mm. För då fan man blir sjuk.
Men 45 är du.
Mm. Mm.
Och när kom du ut ur den berömda garderoben?
Åh, det var förra året. Runt jul. Nej, det är länge sedan nu. Alltså. Men ändå ganska, alltså, ganska sent ändå. Men jag var ändå 21. Så att, men jag är ju från landet. Så det var inte så här. Det är inte som nu när folk är supermodiga och går ut och kommer ut i femman eller sexan. Liksom. Det är inte klokt. Alltså, folk är så jävla modiga.
Mm. Men du var 21 och vad, just den här utvecklingen, alltså synen på den grejen att det är så pass, pass för, då, för dig då var det väl en superstor grej, medan det kanske liksom är, idag kanske det liksom är mer, vad ska man säga, det blir liksom, folk är modigare och det, är liksom, det blir inte lika stor grej på något sätt, för det är liksom mer accepterat, eller vad ska man säga?
Både ja och nej, måste jag säga. Alltså det är klart att vi har kommit långt på många plan i storstäderna, framförallt i Sverige, att det är inte så en del kan folk komma ut och då blir accepterade och det är inga problem överhuvudtaget. Men polariseringen i Sverige är ju, har gjort det ännu svårare. Alltså när jag föreläser nere i Skåne ibland eller uppe i Norrland så är det så här, man blir mörkrädd över värderingarna och attityderna som råder just nu i vårt land. För att jag brukar alltid fråga, alltså efter jag berättat om min kom-ut-historia och hur jobbigt det var och liksom alla de hindren på vägen, och så brukar jag alltid bara sluta med att tycker vi ändå inte att det borde vara en mens.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Rättighet att 2022 få älska vem man vill. Och då på vissa ställen så är det inte lika självklart. Det är så här, när jag säger ibland så här lite, visst det är applåder fortfarande, men det är inte några rungande applåder som man hoppas på. Och det tycker jag är fruktansvärt skrämmande.
Fan alltså, men hur reagerar du då?
Ja, men det är svårt att som föreläsare stå där och inte ta det personligt. Men jag har några historier som jag har i bakfickan som jag liksom bara tänker på ändå varje gång. Och framförallt en, jag var och föreläste i Sölvesborg för några månader sedan. Och ja, som vi vet så är det SDs högsäte och det finns även mycket folk, familjer med nazistiska värderingar också där nere.
Det är väl där Jimmy är ifrån, eller hur?
Exakt, så att det är ju liksom högsätet. Mm. Och då när jag var där så var jag i en klass med 500 14-åringar. Och när jag berättar om det där allra sårbaraste ögonblicket i mitt liv när jag ska komma ut för min mamma, så är det två stycken elever som reser sig upp resolut och går, stormar liksom ut ur lokalen. Och då är det så otroligt svårt att inte ta det personligt. Den låg kvar liksom och just skaka mig hela föreläsningen sen. Så jag blev så irriterad att jag inte kunde bara släppa det. Liksom. Men jag kunde inte släppa det, för det gjorde så jävla ont i själen. Och så gick jag ut därifrån och så träffade jag rektorn och så var jag så bara, vad fan är det som händer liksom? Vad är det för jävla idioter som bara är så respektlösa och bara reser sig upp i en föreläsning och går ut liksom? Och då sa rektorn, han bara log så här, och jag bara, ja, men varför ler? Ja, men alltså, de här eleverna, du förstår inte, de kommer alltså från familjer med nazistisk bakgrund. Och, men det är, de är fem i gruppen och tre stycken satt kvar.
Fint.
Så att, det brukar jag så här, oavsett hur folk reagerar, för kanske inte ens pay attention till vad jag säger, men någonstans så sår man ändå frön någonstans. Och man kanske inte kan frälsa alla under en föreläsning, men det är därför då, för att på något sätt flytta oss i rätt riktning Och kanske, folk kanske inte ens har träffat en homosexuell människa i hela sitt liv. Liksom, och prata om utanförskap, prata om allas lika värde. Och om vi inte jobbar varje dag med det så kommer vi att hamna fel.
Mm. Du får stoppa mig om jag ställer dumma frågor nu.
Finns det dumma frågor?
Det finns inga dumma frågor.
Det finns bara dumma idiotmänniskor.
Det är jag en av dem. Vi får se snart. Nej, men när visste du att du var homosexuell?
När jag träffade dig.
Oh, gud. Det var exakt det svaret jag ville höra. Jag blir generad nu. Nej, men det känns som en dum fråga, men jag tänker så här, att det är klart att historien skiljer sig också. Mm. Men jag menar liksom så här, har du varit kär i en kvinna?
Ja, men det har jag nog. Alltså, det måste jag nog säga. Jag har dansat till Lady in Red på en högstadiefest på Borgmästarholmen i Öskersund. Mm. Och då kommer jag ihåg att jag var lycklig. Jag stod och dansade med den snyggaste tjejen på hela stället.
Mm.
Så att jag var nog kär i henne, det var jag nog. Men sen så tog det här andra över. Liksom.
Jag fattar.
Så att det funkar liksom inte riktigt. Mm. Så att nu så jag anser mig vara homosexuell. Jag lägger med massor med tjejer, men och inte så länge sedan heller. Liksom, men det är inte det som jag går igång på.
I veckan eller?
Inte i veckan.
Så jag kommer från paddel och har inte duschat, och du kommer från sex.
Exakt.
Med en tjej också.
Och exakt, så är det bara.
Nej, starkt alltså.
Jag visste att jag var bög när jag var 11.
Ja.
Mm, för då så såg jag nämligen en dansshow på tv. Och då helt plötsligt kom det in två stycken män på scenen. Två manliga dansare. Som hade varit på gymmet. Och de hade väldigt lite kläder på sig. De hade liksom bara en vinranka så här, som låg och gick över bröstkorgen. Och så fortsatte ner på ryggen. Och så slutade det liksom ett minimalt Adamslöv. Precis här under naveln. Mm. Och jag bara wow, 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 wow. Och hade filt i knät, kom jag ihåg. Och den där filten kunde ha liksom, haft en uppsättning av Cirkus Scott under den där filten liksom.
Föreläser du om det här också? Säger du så här?
Ja.
Ser du det?
inte Cirkus Scott grejer men andra. så att, men då tänkte jag att det här var ju något speciellt och väldigt spännande.
Ja.
Men det kommer jag snart underfund med att det är inte alla som tycker det.
Vad kommer du från för typ av familj och barndom och uppväxt?
Bara bögar. Bara en lång gren av bögar bara.
Så jag försökte ju söka mig bort från bögen nu. Liksom så här. Men ändå så, vi bara kommer tillbaka ändå.
Ja. Nej, men mamma och pappa är... De är
inte bögar.
Nej, inte bögar. Nej, de är inte någon av dem. De är trädgårdsmästare.
Mm.
Och mamma kommer från en lång rad av bönder. Liksom, så det är bondesamhället. Så att du... Som homosexualitet fanns liksom inte i mina föräldrars verklighet. Liksom. Så att när jag kom ut där, mamma visste ju det när jag kom ut. Alltså, men hon blev jätterädd.
Mm.
Alltså verkligen. Alltså, för hon visste ju vilken framtid jag gick i möte. Det var mycket svårare skulle det bli. Så hennes reaktion var bara att försöka att det skulle ändra på det. Liksom. Och det går ju liksom inte. Det går ju inte att ändra. Och jag kommer att jag blev så arg på det. Jag blev så besviken på att hon skulle försöka göra, inte bara förstod och bara omfamna det här. Och bara, men jag glömde bort då att jag hade tagit mig 10 år att acceptera mig själv. Och hon fick inte ens chans att smälta det i 3 sekunder. Jag bara förväntade mig att hon skulle stå där med öppna armar och bli överraskad med kärlek. Fast hon blev skiträdd själv. Mm. Så idag hade jag önskat att jag var lite mer tolerant för hennes reaktion.
Mm. Ja, det är klart att det är liksom... Man vill ju ha sin villkorslösa kärlek för sina föräldrar och förståelse direkt. Mm. Men det är lätt att man inte går in i deras position också. Det är svårt liksom.
Jättesvårt alltså. Har du känt det?
Ja, men inte just för att komma ut.
Nej.
Men rent generellt, ja. Ja. Men det är jävligt svårt tycker jag överlag att försöka sätta sig in i andras situationer. Man utgår bara från sig själv och sitt ego. Det blir liksom så här, och när man inte får den reaktion man vill ha så blir man sårad och kränkt. Liksom. Och det går snabbt, det går supersnabbt i mig. Liksom.
Varför är det så tror du?
Jag vet inte.
För det är väl så det här med att ge och ta kärlek. Liksom. Det tog mig liksom 40 år att fatta att inte alla ger och tar kärlek på samma sätt.
Mm.
Jag menar, jag trodde då att jag bara, ja men alla tycker väl om komplimanger och så här, och beröring. Det kan väl alla göra det liksom. Men så är det ju inte. Och jag är inte ens topp på min lista. Jag visste inte ens själv vad jag tyckte om. Så jag bara, jag tror att kärlek för mig, om de ska visa mig så mycket, det mesta kärleken möjligt, så är de städar hemma hos mig. Eller kanske bara gör någonting för att underrätta min vardag. Då kan jag bara så här, jag kan bara gråta av lycka.
Mm.
Att någon bara har tänkt på att vad jag skulle kunna behöva just nu. det är så jävla fint. Och, och det betyder inte att, att den ska vilja ha samma sak. Den kanske vill ha beröring eller kanske bara vill ha lite av min tid som jag tydligen har så svårt att ge. Det är kanske det som är kärlek för den.
Hur förstod du det här då? Du säger att det tog 40 år. Var det tog du hjälp för att förstå det här? Eller?
Nej, men jag hade en pojkvän för 6-7 år sedan nu. Och jag tyckte jag gav honom allting liksom. Med både komplimanger och bara bekräfta hela tiden och hjälpte honom med saker och ting och bara var så jävla omhändertagande och omtänksam och så det enda jag inte gav var just det, att han fick liksom inte ha mig för sig själv alls. Alltså när vi var någonstans så var det alltid bara jag var där och var med alla andra så här, och han var bara som varsågod, du är här men du har inte min uppmärksamhet och om jag sitter hemma sitter jag i soffan kanske med på Instagram eller på datorn eller så här, bara så en film kanske, men inte med honom. Och inte för att jag hörde liksom en föreläsning om det här så tänkte jag bara bröt ihop, vad fan, det var ju det här. Vad fan, hur svårt kan det vara? Vad är nu liksom med den du älskar? Det är liksom det här är viktigast av alltihopa. Om du kan göra det, kan du ju bara skita i allting som har gåvor och tjänster och kärlek och bekräftelse och sex liksom. Om att det kan vara där just då och då.
Ja, du får radera Grindr nu.
Vad fan, du var ju bara 3 meter bort. Det var ju skit, det är skitsmart att veta.
Jag kan tänka mig att du är superaktiv där.
Nej, det är faktiskt inte.
Nej, du har varit.
Ja, för gud, herregud, ja. Det är bara så här, apropå beroende. Alltså, för fan, alltså, hata Grindr. Alltså, tänk så mycket spill av tid. Alltså, man vet att det är som ett lotteri. Mm. Det är verkligen postkolumnen. Du har en på miljarden att hitta någon. Kanske då sex sporadiskt då och då, så här, men alltså så jävla ovärt. Så ovärt som man går catfishes
och bara grovt. Det är inte väldigt grovt Grindr. Alltså, ja, det är så här bilder på lite rövhål så här.
Ja, men alltså det är inte ens hej. Nej. Här är mitt rövhål. Alltså här är mitt rövhål. Det är så
jag blir bara generad när du säger det.
Det är så ovärdigt. Vem gör så?
Ja, jag vet inte.
Och om jag hör ett läget frågetecken är bara att bara du är bara bort.
Du bara, läge? Va, ursäkta? Ska vi gifta oss nu eller?
Exakt. Jag vill,
ge mig drövål.
Exakt.
Fan, jag vill inte snacka.
Horisontellt liksom, eller lodrätt. Vad är för läge liksom? Det är så sjukt.
Ja, det är märkligt. Men bra.
Varför är det så med bögar? Varför är det så?
Ja, men det är också en fråga jag ville ställa, men jag vågar inte.
Ja, men gör det.
Varför är det så, vad ska man säga, explicit och extremt, just det där, att det är så här, fritt är ju ett finare ord. Men ska man också säga att det är ganska liksom så här.
Men det har man att göra med att män är gas och kvinnor är broms.
Det är väl så enkelt kanske?
Alltså generellt tänker jag. Och att 2 stycken gasar bara rakt in i analöppningen. Ska liksom bara så, här.
Så du tänker inte att lesbiska kvinnor är lika så här gränslösa?
Jag kan aldrig tänka mig att om det finns en sån app för lesbiska kvinnor, tror inte att det är mycket slidöppningar. Jag tror inte det. Jag tror faktiskt inte det. Jag tror det är finare med. De är så här bilder på de kokar te.
Men nu ska vi snacka om Let's Dance.
Åh,
ja, kul va?
Ja, jättekul.
Ja, för nu har vi snackat lite om ditt liv, din historia, din gayness.
Gayness. 99% är gayness. Heter det gayness? Är det
heter gay rather. Gay.
Gaydar.
Men jag har en sista fråga om det här, den här känns så jävla dum. Men jag har frågat den till mina homosexuella vänner och jag får aldrig något tydligt svar tycker jag.
Mm. Har du homosexuella vänner? Vem har du frågat den här frågan innan?
Ska vi se, vem frågade jag till? Jag frågade det till...
Har jag inga vänner?
Först och främst har jag inga vänner.
Nej.
Och för andra så har jag verkligen inga gayvänner.
Nej.
Men jag vet att jag har frågat det här till... Jag tror fan att jag frågade typ någon så här Jonas Gardell.
Okay,
och det var jätteläskigt.
Okay.
Det blev inget bra svar tror jag. Alltså, det är inte mina vänner jag frågar. Det är snarare poddgäster som du hör. Men så här. Och det här är minerad mark. Men du är så jävla liksom lätt och så här, och vi är kompisar så jag vågar fråga det här. Alltså det finns ju den här fjolligheten som vissa homosexuella har. Är det så här att den kommer, eller upplever du att den kommer till homosexuella när man kommer ut, för att man släpper ut den då, eller är det så from start liksom, att de här människorna är så innan också?
Det är nog väldigt olika. Jag tänker att jag blir ju mycket mer flamboyant och bögen när jag umgås med andra bögar. Alltså av någon typ av, det blir någon typ av jargong som byggs upp. Jag vet egentligen inte hur hur flamboyant jag är egentligen utan det. Men jag vet bara när jag, några av mina polare när jag träffas så blir det så här. Så det blir lite... man, eller inte just det, inte det sättet att prata, men att det blir... ja, men det blir bögare på något sätt. Mm. Jag vet inte vad jag ska förklara det, men det blir en jargong, absolut.
Men kände du att du började prata på ett annat sätt och bete på ett annat sätt när du kom ut?
Nej, fast man umgås ju i de kretsarna där det är någon typ av norm på något sätt. Så att det blir, man blir påverkad. Det blir med allting av alla människor man umgås med, så blir man påverkad på något sätt. Och jag tänker att om alla går runt och är så blir det mycket mer naturligt att prata så, att vara så, eller mannerisms eller med tonläge eller vad det nu kan vara för någonting. Jag tror inte att vi har det ligger latent hos oss, eller också så för alla det. Du kan också göra det. Mm. För du gjorde det också i och med att du fångade den direkt. Mm. Så att det är inte svårt att imitera.
Men jag är också väldigt socialt smart, så jag snappar upp saker.
Ja, det är just väldigt, väldigt smart. Och otroligt skådis.
Tack så alltså, mycket. Ja, det kanske jag som borde gå den vägen.
Verkligen. Har du många dialekter du kan prata om?
Ingen.
Ingen alls? Nej. Värmländska kan du bara. Kanske...
Jo, jag kan massa. Jag kan så mycket. Oj, oj, oj. Ja. Ja, nej, men okej. En kass följdfråga. Sen lämnar vi där, okej? Okay? Mm. Jag är med sista. Mm. Hur stor del upplever du av hela gay-communityt är på det här sättet? Alltså kan man liksom märka som en utomstående kanske att den personen är, har den läggningen, alltså prata på sånt sätt, upplever du? Eller är det liksom lika vanligt att folk bara är helt, alltså fan, det är så svårt att fråga, förstår du? Det är svårt att fråga här utan att vara som en idiot.
Jag har inte många kompisar som är så.
Nej.
Alltså jag, så kanske jag inte umgås jättemycket rena homokretsar direkt heller. Så att men det är klart, det finns. Alltså det är ju klart, men jag tillhör inte någon svensk gay-mafia direkt. Där det bara är
det är därför jag frågar dig. Jag tror du ska ha stenkoll på det här.
Nej, men jag tror att... alltså, de bögar jag känner, de är ju bara som du och jag. Liksom.
Ja, exakt.
Så det är inte så... de flesta, och de andra, det spelar ingen roll. De får vara precis exakt som de vill. Men jag tror att det blir en jargong som är... jag tror inte den är... någonting som, den är påhittad på något sätt, tror jag. Mm. Att det är inget, det har bara blivit så.
Ja, vi anser att de får vara som de vill, men det anser de inte i Sölvesborg.
Nej.
Nej.
Och det får man inte heller ha en manlig eller en hen Lucia. Nej. Alltså det är ju helt makalöst. Vad är det som händer med vårt land? Ja, hur kan de ställa in Lucia-tåg för att det inte var en kvinnlig Lucia? Alltså det är befängt. Ja. Det är fruktansvärt. Och Björn Söder går ut och säger att han, det, alltså ett svenskt Lucia-tåg måste ha en kvinnlig Lucia. Alltså, det är det sjukaste jag har hört i mitt liv.
Mm. Ja, jag håller med. Och vem är han att bestämma det?
Vem är han att bestämma det? Mm. Och det är så äckligt. Alltså det här är så... Jag kommer aldrig glömma, jag hörde en intervju med... vad heter han nu då? Heter det Karlsson?
Mattias Karlsson.
Ja, precis. Mm. Och jag lyssnade på honom, kommer ihåg, för några år sedan. Och så tänkte jag så här, fan, bra grejer han sa ändå. Jag blir så här, han pratade om homosexuella och hur skulle hjälpa oss både i Sverige och EU och så här. Mm. Ja, eller i Europa. Och så är jag bara, fan, alltså det är sjukt att jag sitter och tänker på det, att SD har bra, säger en del bra saker då så här. Och så bara, kommer det till omröstning om homofria zoner i Polen, i EU-parlamentet. Och de lägger ner sin röst. Mm. Inte de säger inte ja, de lägger ner sin röst. Hur är det möjligt?
Mm. Ja, det är...
Och hur kan man ens försvara det? Hur kan man rättfärdiggöra att man lägger ner en röst på en sån fråga? Nej, det är så skrämmande. Det är så skrämmande så att jag... I hate them.
Ja, nej, det är märkligt. Och med tanke på också hur stort gay-communityt är, alltså hur stor procent av befolkningen som är homosexuella, så borde de också vara mån om de rösterna också. Men det verkar helt gå dem förbi. Jag vet inte vad det är.
Fast det konstiga är ju att det finns homosexuella som röstar på SD.
Ja, det är det.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound. And you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Fan det sjukaste av allt.
Ja, men hur kan det ens, hur kan man referera det?
Nej, jag vet inte, det är ungefär som invandrare som gör det också. Det är lika jävla knäppt.
Men vi måste, vi andra som har fantastiska värderingar och som är funtade rätt i hjärnan, vi kan fortsätta ha det.
Vi som är perfekta här och inte har några inga issues alls.
Inga issues.
Nej, verkligen, vi är perfekta, du. Så skönt.
Och vad är det med vår historia också?
Ja, men verkligen, det är knappt några gumpar eller luppar.
Inga hinder på vägen.
Nej, men det är så jävla skönt. Och nu även författare också, i visitkortet.
Viktigt.
Skönt att sitta här och vara perfekt. Nej, men som sagt, vi ska snacka Let's Dance. Och först och främst, är du den som har varit med i flest säsonger?
Ett tag så var jag faktiskt varit med i flest säsonger i världen.
Nu snackar vi. Ja.
Men sen så hoppade jag över 2-3 säsonger och satte juryn istället på Talang Sverige. Och då så missade jag det epitetet. Så, men jag har ändå gjort flest i Sverige, naturligtvis. Jag har gjort 19 säsonger i Sverige.
Oh, jävlar.
19 säsonger. Mm. Ja. Alltså, nej, 19 säsonger. Nej, nu ljög jag faktiskt. Jag har 19 säsonger i Norden. Jag har gjort 14 stycken i Sverige och jag har gjort 5 stycken i Danmark och Norge.
Oj. Men du, varför hoppade du av för att göra Talang? Var du trött på skiten eller?
Det var en anställd på produktionsbolaget som frågade, när jag kom tillbaka efter ett år, så frågade om jag hade tränat sen förra året.
Off! Vad fan är det för ledande fråga?
För att de sa att det finns många som kommer bakifrån som vill ha din plats.
Oj, 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 oj.
Varsågod, ta den.
Är det så? Mm. Du tog det så? Mm. Det är klart du gjorde. Talk to the hand, bitch.
Yep.
Ja, men är det så? Alltså generellt att när du får liksom lite kritik och så, du blir lite så här, fuck you.
Nej, det ska jag verkligen inte säga. Jag är ganska mesig så här, tycker jag. Men,
vad var det som väckte sig i dig då? Varför blev du så irriterad?
Jag blev irriterad för att jag vet att jag, när jag går in någonting och gör någonting, så gör jag det fullt ut till 100%. Och jag hade verkligen kämpat så jävla hårt och kom in med sån energi. Och jag vet hur, alltså, jag har ändå gjort det i många år och kan mitt jobb. Alltså. Då ska inte någon komma och fråga mig om jag har tränat sen förra året. För det första handlar det inte om det. Det handlar om att coacha någon till framgång. Liksom. Och det spelar ju ingen roll om det kommer yngre förmågor. Liksom det var så här, jag kände bara, det här är bara, det var det för skitsnack. Alltså det här är ju som att man kan ju anmäla. För att det är ju diskriminering då i så fall. Om det kommer yngre bakifrån. Liksom. Mm. Nej, jag tyckte bara respektlöst.
Men vad går de på då? De som anställer de nya dansarna och så. Och liksom, är det hur duktiga ni är? Eller hur
utseende,
bra
utseende.
Bara
utseende.
Läggning.
Läggning. Jag blev inkvoterad första året.
Ja, det kunde lika gärna vara sant. Det är som grejen. Men är det hur duktiga ni är, hur bra tv ni gör, eller liksom så här, vilka grejer spelar in, tror du?
Nej, men först och främst så måste ju man kunna hålla takten.
Ja, men såklart.
Nej, men jag vet inte. Det är klart att de måste vara bra dansare. Det är svårt att veta dock om en människa passar i Let's Dance. Det är ju, Let's Dance har egentligen så lite med dans att göra. Alltså det är så otroligt mycket med hur man bygger tillit till sin partner, hur man liksom är en trygg pelare i programmet för den man dansar med. Så att det är klart, det är jätteskillnad på att ha gjort 19 säsonger och veta precis allt i produktionen, eller vara helt ny och ska upp och man ska klara av sig själv, göra koreografi, man ska veta vad allting, man har liksom ingen aning. Klart och skjuten att det blir mer otryggt och osäker för den som är kändis i det här partnerskapet. Mm. Så att det är ju svårt att hitta nya dansare som tål det här. Det är ju ganska så påfrestande mentalt. Liksom. Mm.
Men ligger ni rent tekniskt på ungefär samma nivå, ni som är proffsdansare?
Ja, men som sagt, alltså det är jätteskillnad på danskvaliteten hos de som är med. Nu är det ju väldigt mycket bra dansare med som har varit många år. Liksom. Men jag tänker bara om, alltså, Sigrid Bernsson till exempel, som har dansat bundit med Anton Hussein och Benjamin Grosso och så här. Hon är kanske inte har de bästa resultaten någonsin i världshistorien i svenska mästerskap eller så här. Men hon är ju magisk i tv. hon har liksom, hon har någonting, hon har the it factor i när det kommer till hur man presenterar sin partner, hur hon gör koreografi som funkar i TV, och det är ju två helt skilda världar, hur man är på tävlingsgolvet, hur man är i Let's Dance. Det är två, det går inte ens att jämföra liksom. Nej. Och det vet man ju inte förrän man är med, men hur man tacklar kamerorna och de som är, och hur man är i TV liksom.
Mm. Nej, men precis, det var därför jag frågade lite om vad som spelar in, om hur mycket liksom procentuellt som är, ja, men ren dansteknik och hur skicklig man är och hur bra man är liksom på och framför kameran.
34% dansteknik och 63%
och 8% att lära ut och 4% läggning.
5% läggning tror jag det är faktiskt.
Men vad känner du liksom rent, är det lika kul fortfarande?
Ja, men det är jätteroligt. Alltså det som jag älskar ju att möta nya människor, och det här är ju ett det finns ju inget bättre sätt att lära känna en annan människa. Det är så få gånger i ett vuxet liv där man känner någon på djupet. Alltså, hur ofta gör man det? Man springer fram och tillbaka mellan olika jobb och, så, och familj och vänner. Och så här. Men att hitta en ny person som man verkligen får vara med om någonting med en resa, som Let's Dance är, mellan med- och motgång, det är skratt och gråt, och det är panik och det är eufori. Och det händer någonting i det här mötet.
Mm. Förutom att alla knullar.
Ja, exakt. Men det ska också hinnas med.
Vad sa du?
Det ska också hinnas med.
Vilken tur att du är gay, tänker jag. För annars hade du legat runt mycket.
Fast tänk vad jobbigt det hade varit. Tänk om jag inte hade varit gay. Tänk vad många människor... Jag hade haft alltså, fullt sjå bara att orka med den biten, liksom.
Vet du vad jag kan känna mig otroligt trött på? Det är kända personer som sitter i min jävla podd och förnekar att det knullas mycket i Let's Dance.
Mm, men då har de ljuger ju.
Ja, jag vet.
Alla gör det.
Tack Tobbe. Tack för att du kan säga det rakt ut. Tack för det.
Jag tror att de skulle tjäna sjukt mycket på att göra ett program som var behind the scenes.
Men då är det en porrfilm då, eller?
Ja, det är på Pornhub.
Det är väldigt kul. Göra en porrfilm om träningslokalen i Let's Dance.
Det är bara dokumentärt. Bara dokumentärt, inte någon film, utan det är bara dokumentärt.
Nej, ja. Ja, det är otroligt alltså.
Nej, helt klart inte så.
Nej. Men är det inte egentligen ganska fuskigt, tänker jag? Jag tänker typ så här, att till exempel Erik Saade ställer upp, eller Benjamin Ingrosso, då vet man ju redan innan att de kommer komma till finalen. De är popstjärnor, de kan dansa redan. Och sen så har vi liksom på andra sidan spektrat att de här som, ja men, kylskåpen liksom. Och visst, jag vet, nu kommer du säga, ja men Steffo kom till final ju. Ja, jag vet att det har hänt, och det har hänt. Men du vet,
det är koll du har ändå. Alltså du har, för att...
Jag tror att jag har koll på kändisar, i alla fall i mitt jobb.
Jo, jag vet, men det är ändå chockande, tycker jag ändå. Att du kan.
Men jag, och så är jag besatt av dig också. Du vet ju det.
Jag älskar det.
Ja. Du vet, i början av den här podden, när jag bara säger så här, jag bara fläker ut med hur fin kontakt vi fick i programmet, och du bara, ja, tack så mycket. Jag bara, tack! Du ska säga, jag känner detsamma, Nemo. Så jävla kränkt jag blev.
Men när vi såg första gången trodde jag faktiskt att vi hade setts förut. Jag kände en sån sjuk energi mellan oss där. Det var jättefantastiskt. Men sen så sa ju du såhär, du är inte särskilt bra. Du har inte gjort
det. Men jag fick ju rätt. Det var det. För min take när jag sa på att du liksom inte har stuckit ut, det var ju såhär att det är de som ligger mitt i smeten som kommer långt. Du kommer ju till final också.
Ja, exakt, ja, absolut. Ja, men det var sant. Men det var så, vad gjorde du höra just då?
Jag vet. Ja. Men det skiljer från mig som var bäst och sämst i typ allting första tre dagarna. Mm. Då åker jag ut också liksom. Mm. Men det är mycket bättre att ligga i mitten, då kommer man till final.
Ja, tydligen. Ja, men det är väl tips då till alla. Försöka vara mediokra allihopa så kommer det gå skitbra i livet.
Säg att du tycker om mig istället. Jag behöver din bekräftelse.
Ja,
och att du också känner en connection med mig.
Ja, tack. Jag blev lite våt av att bara det din appearance.
Nej, du gick bara igång på allt din skvaller, det var det. Jag kom till dig och viskade skvaller, och då fick jag komma in i din sfär. Det var det.
Äsch, så var det inte. Men det var olustigt skvaller.
Mörkt alltså.
Ja, mörkt.
Ja, jag vet. Och det är sjukt att både du och jag vet exakt vad vi tänker på när vi säger det. Ja. Så jävla sjukt skvaller. Mm.
Men vi håller oss för oss själva, tycker jag.
Ja, men det kan man inte säga i en podd. Och jag är jätteledsen för er, kära lyssnare, men vissa saker måste tyvärr stanna. Jag kräks, jag tänker på det.
Faktiskt.
Men jo, det här med, är det inte egentligen lite fuskigt att så här popstjärnor ställer upp?
Alltså, jag tänker första året som jag var med, så då var det så viktigt allting. Alltså, det var så viktigt att det gick bra och att man skulle göra det så rättvist och allting. Men så efter 15 år har vi lärt oss att det här är ju ingen rättvis tävling. Det finns ju inte det. Det är ju ett tv-program. Mm. Ja, och då kan lika gärna, vet du, Elisabeth Höglund, då, den här journalisten med stora håret, komma lika långt som Erika Johansson, som är toppatlet. Och det är ju konstigt att det är så. Men så funkar programmet. Och därför som det fungerar överhuvudtaget. För att folket är med och röstar på den de tycker om. Och så är det. Så det betyder inte att Erik Saade måste vinna. Det kan ju vara någon som annan som faktiskt kommer att överraska. För allting handlar om förväntan. Mm. Ta bara Starke Man. Alltså, med det Samuelsson, Magnus Samuelsson. Han, bara, hur ska han kunna dansa? Liksom, han är en jätte. Han kommer inte kunna gå på golvet. Han har både lackskorna och så här. Det kommer bli som Bambi på halis. Det är så att han är jätteduktig på att rulla sina fötter så här. Och gå mjukt över golvet så här. Förväntningarna, skylåga. Det han gör, ganska bra. Mm. Blir ju wow-effekt. Det handlar bara om förväntningar.
Men får också de här människorna bedömning från juryn utifrån att det här liksom är förväntan kontra liksom resultat?
Definitivt.
Är det?
Hur, alltså, det som är likt med Let's Dance och med tävlingsdans är att det är fortfarande bedömningssport. Och det är omöjligt att vara objektiv. Det går inte. Alltså, du kommer inte sitta där i Let's Dance-juryn och säga ja, och veta precis vad det här är, en trea, det här är en sjua, det här är, det finns liksom inte. Du kommer bli berörd av olika personer på olika sätt och så kommer du döma därefter. Det är klart det finns regler att gå efter, men vad ska man kunna jämföra två personer, Erik Saade och Carola, eller då Lars Brandeby, alltså, som bara sitter på en stor med ett koppel liksom, hur dömer du de två lika?
Alltså, jag köper vad du säger, men jag hade köpt det ännu mer om det var så att Erik Saade åkte ut som typ nummer tre. Då hade jag köpt ditt resonemang helt.
Fast det har ju hänt.
Har det hänt?
Ja, men kanske inte Erik Saade, men jag tänkte Agneta Sjödin till exempel.
Men hon är väl ingen popstjärna?
Nej, men hon är ändå så här spräk och inte det jävligt snygg och omtyckt och så här. Ja, och så bara i program två, pang, ut. Ut bara rasade ut liksom.
Är det din stora skräll skulle du säga genom åren?
Ja, men det var, då hade jag svårt att hålla hakan i.
Ja, du körde ju med henne.
Ja.
Ja, stackars dig.
Nej, men det var inte så. Men det var chockande, för vi låg liksom till och med trea. Alltså det var 11 par kvar. Vi låg trea och åkte ut. Mm. Alltså det var så här bara, det var hur sjukt alltså.
Ja, jag tycker i alla fall det är orättvist. Men vi behöver inte vara överens. De här jävla ingrossos, de är så bra på allting. Otroligt.
Är det avundsjuka eller vad är det för
det? Ja, men det är klart det är det. Mm. Vem är inte avundsjuk på ingrossos? De är ju snygga, de sjunger, de dansar. Och nu är de även också älskade som personer. Och det är bara hatten av. De har lyckats verkligen få till det där. Jag tycker att framförallt Benjamin tycker jag har gjort en otrolig resa. Från den här ungen som alla störde sig på till att liksom så här, men superrespekterad musiker och älskad av alla.
Ja, men hur underbart.
Ja, men det är jättefint. Och jag hatten av, respekt.
Jävla revansch.
Alltså, verkligen revansch.
All eloge till honom, jag tycker han är helt
maken. Ja, men jag håller med. Jag håller helt med.
Och jag undrar dem verkligen.
Ja, men de är grymma. Jag säger det. Jag har stört mig jättemycket på dem tidigare. Och nu känner jag bara att det är otroligt. Hatten av. De har gjort ett hästjobb allihopa.
Jag tänker att allting de gör går bara bli till guld.
Det är så sjukt alltså. Det är klart jag är avundsjuk, men man kan ju både vara avundsjuk och känna respekt för någonting. Mm. Alltså, avundsjuk är inte samma som missundsam.
Nej.
De är grymma liksom, men jag är fortfarande avundsjuk
på. Fast vi också, allting som vi gör också, det blir också
återgrund. Vi är författare för helvete.
Vi är författare.
Ja, men vad fan vill ni? Men juryns roll då? Skulle du säga att, för jag upplever att det har förändrats ganska mycket genom åren, att de har blivit lite snällare och att de har liksom förändrats ganska mycket hur de uttalar sig. Tror du att det har liksom, att det varit påtryckningar från produktionen och så att de ska vara snällare, eller är det bara hur jag inbillar mig?
Jag tror att det har med ålder att göra, men jag tror att det Tony framförallt blir ju tillredd en roll av att vara elak. Alltså, så blev det ju. Jag tror inte han tyckte det var kul. Jag tror inte han hade liksom valt den delen själv. Jag tror att den, hur han uppfattades och som han var, trodde jag att han kunde spela den rollen och komma undan med det, men det gick inte. Han fick den rollen tilldelad till sig och sen så var han fast i det. Och jag tror att han haft jättesvårt med att hantera det. Och så nu på äldre dagar, och så tror jag att han har som man gör när man blir äldre, man mjuknar liksom, man det är svårt att vara lika elak.
Men han är fin, jag tycker om honom.
Ja, men det är jättebra, och han gör ett fantastiskt jobb. Alltså, han är ju, alltså, jag tycker han är makalös i den juryn. Alltså, utan honom hade ju den där juryn varit lite så här, lite beige liksom.
Är du eller Tony vem är bästa dansaren? Du eller han?
Jag tror du själv.
Jag tror att han är bättre. Oh, du var svart i blicken. Tobbe lämnade studion nu. Det är inte så att de är också extremt, eller i alla fall killarna är väl extremt duktiga, eller i alla fall förut, är det inte så, eller? Var ärlig nu.
Nej, men alltså, jag menar, de är jätteduktiga. Alltså, men igen så handlar det om alltså resultat i så fall. Och, det, och då, Dermot har gjort det jättebra. Tony har inte haft några fantastiska resultat egentligen som tävlingsdansare.
Så Tony är mer som Sigrid?
Ja, ja, precis.
Och du är Dermot?
Ja, jag är med Dermot. Ja. Men tänk att Tony har gjort för det här. Då. Han har ju som fått in Last Dance i Sverige. Mm. Han har kämpat på för det här. Det var ingen som trodde på att det skulle fungera i Sverige. Ingen. Och Tony kämpade igen och igen och liksom bara slog sitt huvud i kaklet. Så, här bara. Så till sist var det ett produktionsbolag som köpte idén. Liksom, och så köpte TV4 det här. Och så blir det ett av de största succéerna i svensk TV-historia.
Och du blev svinrik.
Exakt. Vet du vad? Det sjukaste är så här att det är rik och rik. Men jag slutade tävla 2004. La dansskola på hyllan egentligen. Och skulle gå över något helt annat. Och då hade jag varit på ganska så hög nivå internationellt. Och var kanske var liksom bäst som tre dankade i världen på världen. Och så året efter så börjar Let's Dance. Alltså, de efterfrågar någon som är duktig på pardans. Mm. Och är det största tv-konceptet sen Idol över hela världen. Liksom. Mm. Året efter jag har slutat min karriär på topp. Liksom.
Timing.
Timing. Och så klarar fan att det är ju helt sjukt. Det är som att man bara, nej men nu ska vi ha någon knippling. Knippling ska bli nästan nya. Let's knipper. Liksom. Nej men det blev Let's Dance. Och det är absurt.
Mm. Jag är så glad för din skull.
Tack så mycket.
Men vet du vad, vi ska faktiskt gå igenom dina partners genom åren nu.
Mm. Jag tänkte att och rangordna dem eller?
Ja, inte direkt kanske, men du ska absolut få yttra några ord om varje. Mm. Och hur du upplevde liksom er relation, ert samarbete och den passionens utveckling. Passionen. Personens utveckling och sådär. Och du får gärna vara ärlig här.
Jag orkar liksom inte om
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Så bara så, alla är duktiga.
Fast det kommer jag ju säga.
Jag vet att du kan inte snacka skit, men du kan ju gärna säga så här, ja men den hade det kämpigt, kan man säga.
Eller
den var ett arsel.
Ja.
Mm. Okej, vi börjar då. Mm. Jag vet inte om det är ordning, men vi kan börja med Tina Nordström.
Ja, fantastiskt. Vi hade liksom dansen latent i kroppen. Magisk tjej att jobba med. Så positiv och går verkligen hem i stugorna. Så hon var en ynnest att jobba med. Och vi vann ju också.
Mm. Hur känns det?
Ja, men alltså, vet du vad, jag har ju gjort 19 säsonger och vunnit en gång. Ganska dålig statistik.
Ja, vad fan är det om?
Nej, jag vet inte.
Men du sitter här och skryter och blir duktig och dansar ju.
Ja, fast jag tycker vi har också haft en del svårare fall på vägen, men...
Vi kommer till dem. Alltså, det är intressant ändå, hur mycket som handlar om det där egentligen. Så man vill ju tro att ni ska kunna göra alla till en vinnare.
Och det tror jag själv också. Men det går ju inte. Man kan inte trolla liksom.
Nej.
Alltså som Mia Parnevik, alltså så här, ja, världens mest underbara människa. Alltså, och vi hade så kul. Alltså, vi skrattade från morgon till kväll liksom. Men hon hade bara en höft. Mm. Och det går inte hand i handske med en quickstep. Det går inte. Nej. Man kan inte hoppa runt i en studio med en höft. Och tack Let's Dance-produktionen, för jag fick just då quickstep med Mia Parnevik. Det var ju smart. Så klart, det går ju, som ibland funkar liksom inte.
Vi kan ta Mia som andra namn då. Vad kände du mer då, förutom att ni hade kul ihop, att hon var helt hopplös?
Nej, men inte hopplös. Men,
hopplös att lära en quickstep, kan du säga.
Ja, men det var, hon fick kämpa liksom. Mm. Och det blev liksom övermäktigt. Det hade ju kanske varit mer... Så här efterhand hade det kanske varit mer fair, alltså man hade fått en vals kanske, eller en slowfox att börja med för att komma in i programmet lite, men det gick liksom inte.
Kände så du så att de var arsel, de TV4 då?
Jag tror bara inte de tänkte.
Nej, det var bara en slump, tror du?
Jag hade tänkt mig att de ville, alltså, det tycker jag aldrig tänker mig. De är ju, så ville de inte, de ville göra bra TV, ja. Men de ville inte fucka upp för folk. Nej. Så att, men det blev lite så, för att det var inte, jag tror kanske de också missbedömde hennes fysiska förmåga.
Aria Saijonmaa.
Oh, underbar. Alltså, vi första partner i Lestens. Och alltså, det är något speciellt med Aria. Vi har en sån otrolig connection. Alltså, jag älskar henne. Alltså, hon är så makelös bra. Och sen så, vi har såna minnen från Lestens-golvet tillsammans. Så det är helt... Vi gjorde mycket gimmicks, vi gjorde mycket dödslyft och vi hade det så här, och folk bara ringde efteråt och bara, det här är det bästa vi sett på TV någonsin liksom. Det var så sjukt, det var helt häftigt. Och sen så, och vi dansade vals, kom ihåg, till Jag vill tacka livet, och då kan jag säga, när vi dansade den valsen så var det bara, man kunde höra en nål droppa i studion. Alltså jävla häftigt.
Hon är så jävla speciell, Arja, för hon är som en så här magnetisk. Det finns som en kraft kring henne. Hon är så kraftfull power queen och bara diva. Det finns så få såna i Sverige.
Ja, men alltså, hon är så unik. Ja. Alltså en verkligen, alltså vilken diva på i positiv bemärkelse. Alltså hon är, det finns ingen som henne, alltså.
Jag måste bjuda in henne hit,
alltså. Ja, och hon ska älska dig.
Ja, tack. Äntligen fick jag den bekräftelsen jag behövde från dig. Jag har törstat hela podden. Ja, okej. Okay. Vi går vidare då. Anna Sahlin.
Ja, supergullig. Mitt andra år, och hon är jätteduktig dansare, så rytmisk och så. Hon är ju artist, och hon hade ju lite så här Erik Sade, fast för sig liksom. Hon har ju väldigt mycket rytm i sig. Så att, men sen så här, men Anna har ju också, det handlar om, det har så många andra aspekter i Let's Dance. Man måste liksom våga släppa tittarna in på livet och visa en ny sida av sig själv. Och vi hann liksom inte komma dit riktigt med Anna. Nej. Vi hann inte komma dit, hon fick verkligen släppa allting. Vi var på väg, jättenära, men det åkte ut precis innan hon bara fick liksom chans att visa sitt sanna jag.
Det låter som att ni hade alla förutsättningar om hon ändå
verkligen
hade Erik Sade.
Verkligen, alltså superhöga poäng jämt, men det fattas lilla.
Vad du än trodde så trodde du fel.
Jag vill bestämma över mig själv.
Jag vill bestämma över.
Alltså, Aria Saijonmaa. Kan vi inte snacka om henne och hela podden istället?
Nej, jag älskar henne. Men alltså, så bra. Alltså, det bästa som hon sa, det var när jag berättade för henne att jag hade HIV. Ja. Då sa hon så här, så tog hon en paus och sa hon, jag har haft dubbelsidig lunginflammation en gång.
Vad skön!
Det är så bra. Det är så bra. Jag ska bara, bra, Aria. Då går vi vidare. Så, då allting som du brukar vara.
Ja, precis. Ja, okej. Okay. Nu går vi vidare. Elisabeth Höglund.
Ja, men alltså, hur rolig, alltså. Tänk dig själv att träffa då, hon var 64 år när vi började dansa. Och jag vet inte om ni alla vet om det är, men hon är så här, och du är journalist och utrikeskorrespondent på dans med en fantastisk kvinna.
Och rött, burrigt hår.
Och helt otroligt. Alltså, och vi, hon har den bästa humorn. Alltså, vi har skrattat så mycket, och hon kunde ju knappt gå. Alltså, hon var tvungen att backa ner för trappor i början. Men du vet, dans stärker kroppen så mycket. Alltså, och hennes utvecklingskurva är den absolut största i Lestens historia. Alltså från att inte kunna gå till att dansa quickstep. Alltså det är inte klokt liksom. Och hon kämpade, alltså. Så hon är en av de finaste erfarenheter jag har upplevt när jag haft i Lestens.
Agneta Sjödin?
Ja, också mega bra liksom. Och så, vi fann ju verkligen varandra på vänskapligt plan som man inte får med många. Men som sagt, åkte ut alldeles för tidigt och fick inte visa sina kunskaper. Jag tror att folk trodde att hon var satt helt säkert.
Tina Turner.
Ja, Tina kommer från Säffle i Värmland och är kartläsare i rally. Hon är fantastisk tjej. Hon är ju så, hon har lärt mig min allra största läxa i livet. Första gången som vi träffades så var jag i min värld ganska bra tid faktiskt. Jag hade bara lyckats ta mig 7 minuter för sent till vårt avtal och möte på ett café. Och kom in där 7 minuter för sent. Och då så reste hon sig upp och så sa hon, jag kommer tillbaka när min tid är lika viktig som din. Och så gick hon. Och sen den dagen kan jag säga, fan, vi inte kom för sent alltså. Fy, det var det värsta och den bästa läxan någon kunde ha gett mig. Mm.
Bra, Tina.
Så sjukt bra. Mm. Och sen så hade vi, alltså, jag har ju också lyckats bryta av revbenet på 7 stycken av mina partners av 19. Hon var en av dem. Så hon kämpade sjukt mycket också med smärtor och revbenshelvetet.
Camilla Henemark.
Camilla och jag hade en väldigt speciell relation. Mm. Camilla mådde inte så bra när vi gjorde Let's Dance. Jag vet inte hur hon mår nu faktiskt. Jag hoppas att hon mår lite bättre. Men vi kom helskinnade ut på andra sidan. Bägge två. Och det var den mest lärorika perioden i Let's Dance. För mig i alla fall.
Hur långt kom ni?
4.
Ni kom så långt?
Ja.
Åh jävlar.
Vi åkte aldrig ut.
Shit, vad sjukt.
Vi åkte aldrig ut. Och det var så här... Alltså, vi fick ju sämst poäng varje vecka liksom, så här. Men publiken bara älskar. Alltså, publiken och pressen älskar Camilla Henemark. Det finns, när hon kommer in i ett rum, så hon och Carola som jag upplevde med, alltså, det finns inte ett öga som inte har fokus på de två.
Nej, man kan säga mycket om henne, men hon har verkligen den här it-grejen.
Verkligen.
Star quality.
Och är sån grandios i allting hon gör så här. Och vara i den sfären så här, det är omöjligt att inte bli påverkad i det, både positivt och negativt. Hon är en av de finaste hönsmammorna jag har träffat, alltså bara så mycket kärlek och så varm liksom. Mm. Och så har hon också en one trouble side
som, ja, verkligen.
Så att, men det är
det låter helt som min bild av henne också. Det är verkligen två sidor av det myntet alltså.
Verkligen.
Jättefint. Anette Norberg, den här bruden som jag körde ut i här på teppan. Hon skulle all världens väg.
Ja, nej. Vi kom också inte alls så långt heller. Hon är en idrottskvinna och det är konstigt att det gick bättre för henne. Mm. Så hon är också lite där, du skulle bara ha den där mentaliteten att det ska funka bara rakt fram. Men
det kanske var kass. Man kan säga så som också, det är okej.
Okay. Men jag tror inte det, det funkar bara inte.
Nej. Har hon talang?
Talang? Mm. Ja, men alltså hon hade väl talang för massa saker.
Curly. Nej, förlåt. Annette vet att vi älskar henne. Vi skojar bara. Annette, alltså. Ja, vad fan. Let's dance. Vad fan, vi skojar. Nicky Amini.
Mm. Alltså också superduktig. Sån otrolig talang. Lite Anna Salin-syndromet tror jag. Mm. Han inte heller visar att hon, vem hon är riktigt. Jag såg nu en annan avsnitt när hon går upp på det där berget nu. Hon var just uppe på Le Bourge, vet du det? Mm. Peak. Nej, vet du det? Lombok.
Något av de här 100 programmen med kändisar som klättrar upp.
Lombok Peak.
För berget,
och då får man inte lära känna henne på ett annat sätt. Mm. I Let's Dance så blev det lite... Hon har något svårt, tror jag, att släppa idol... Nicky så här, och bara vara sig själv. Det var, jag tror hon hade mycket prestige i sitt eget, i sin professionalism och hur hon som skulle uppfattas som person. Mm. Men en sån sprudlande tjej. Alltså igen, hennes skratt kan få henne att bara bli helt varm inombords. Mm. Och varenda träning var så ynnest att vara med henne. Men så vågar hon inte hon heller, tror jag, att visa upp vem hon egentligen är. Mm. För kamerorna, för mig, varenda dag. Men kanske inte för kamerorna.
Magdalena Forsberg.
Tänk vad sjukt. Ibland är det här Sliding Doors. Den filmen så här, när man, det är så här, man kommer till ett vägskäl. Och det här året skulle jag inte ens göra distans överhuvudtaget. Jag låg så ligga på en strand i Thailand Och bara hoppa över och bara mysa. Och så efter 3 veckor så har hon förbrukat 2 partners liksom. Och så rings jag in i panik till programmet och får dansa med henne.
Vänta här, förbruka 2 partners. Mm-hmm. Låt oss stanna vid det lite. Ja. Vad hände där?
Nej, men alltså, hennes första partner blev sjuk. Och sen så fick David Watson, som är som dansproducent, fick hoppa in i hans ställe en vecka. Och så trodde man skulle komma tillbaka igen hans första partner, men det gjorde han inte. Och då så hade de ingen partner. Så han hade 2 partner på 2 veckor och sen så vecka 3 kom jag in. Mm-hmm. Och så fick vi den här resan tillsammans och nu är vi så här oskiljaktiga liksom. Vi har verkligen, vi umgås mycket, på de här 4 åren som vi har känt varandra så vi har gjort så otroligt mycket. Jag har fått prova på så mycket naturupplevelser. Jag har liksom aldrig varit naturkille i hela mitt liv, men med henne så blir jag så här, jag vill bara uppleva mer och bara bestiga högre berg och bara se mer snö eller åka Vasaloppet en gång till liksom. Det är ett sjukt. Och hon, på samma sätt, hon har fått ta del av mitt liv och jag kan inte se mitt liv utan henne liksom. Och nu har vi skrivit den här boken tillsammans och det känns så, känns som vi har känt varandra hela livet.
Vad fint.
Ja, jättefint. Mm. Och bara av en slump liksom. Mm. Att göra Let's Dance ihop. Ja, det är inte klokt faktiskt.
Mm. Carola.
Ja, fy fan vilken resa. Så kul. Alltså, hon är en av Sveriges absolut roligaste och galnaste människor. Alltså jag, varenda dag är som att gå in i en helt ny värld, bara så här. Välkommen till Locoland liksom så här. Och det är bara det lustiga huset och det är spegelsalen och det är bara, alltså allting händer och jag har ingen aning riktigt bara, och det är som en, bara nu får du spänna fast det för nu åker vi liksom. Och så kreativ och så begåvad, och det var första gången som jag liksom fick dansa med någon som hade minst lika mycket idéer som jag hade, så det var liksom bara att vi kokade över hela tiden liksom. Men vilken resa. Och få vara i hennes svär varje dag var en sån ynnest.
Men kan hon någonsin liksom koppla bort Carola superstar-grejen? Eller är hon alltid som hon är?
Nej, men alltså, det tycker jag. Alltså, nej, ja.
Svårt att svara på kanske.
Hon är ju bara sig själv hela tiden. Alltså, hon är ju Carola. Alltså, det är klart att det är skillnad på, kanske på Camilla, på Carola the Superstar. Men hon är ju bara... Alltså, vilket unikum.
Men vad hände? Varför hoppade hon av för?
Hon hade ju jätteont i kroppen. Alltså, det var, jag gick väldigt hårt till henne. Alltså, hon slog upp knät. Det första hon gjorde en vecka innan premiären igen. Hon hade inget korsband. Så det var inte helt okej liksom. Och sen så längs vägen. Det är tufft. Och hon hade sjukt mycket fokus på sig. Alltså, det var ju bara hon den säsongen. Liksom. Programmet byggdes ju runt henne. Mm. Så att, det var en jävligt mental press på henne. Mm. Så att, jag tror hon pallade liksom inte.
Nej. Känns det för dig?
Ja, men trist. Alltså jag tror vi hade vunnit ganska så... Jag tror vi hade vunnit om vi hade fått fortsätta. Men, det blev som det blev. Jag fick en fantastisk resa och en vän för livet. Så det känns skönt.
Fick du full lön ändå?
Ja. Mm.
Hur är det med de där avtalen ekonomiskt? Har ni liknande avtal eller skiljer de så mycket?
Nej, en får en krona och så den andra får 2 miljoner. Så det är sånt till skillnad.
Du vill inte prata om det alls, märker
jag. Nej, det vill jag inte prata om.
Nej. Kan vi prata om det sen kanske?
Ja, absolut. Mm.
Tror du mina lyssnare tycker om när jag säger så?
Nej.
Du, vi börjar röra oss mot ett slut här. Mm. Vad ska vi säga till lyssnarna innan vi signar ut då?
Ja, men alltså, det är väl det att de ska komma ihåg att vi är författare nu.
Ja, men eller hur? Det kan nog bli missförstånd där, tänker jag.
Ja, men jag tänker att vi inte har sagt det nog, tänker jag.
Vi kan säga det en gång till.
Ja, vi är författare.
Ja, det är verkligen.
Ja, verkligen. Ja.
Mm. Och superfint att du kom förbi.
Ja, men ska man inte också, ska vi inte pusha för din bok lite grann också bara?
Det är jag, men det gör jag då och då. Och
det är så.
Ja, men det gör jag. Och det är din bok också. Mm. Jag tycker man kan köpa våra böcker, boka oss som föreläsare. Mm. Och, ja.
Föreläser du?
Ja.
Mm. Är du duktig på att föreläsa?
Vad tror du?
Varför ligger inte du hos oss?
Vilka är er?
Talarnas. Jag driver ju också, är delägare i en talarförmedling som är superstor.
Jag har faktiskt just nu i detta nu flera möten med olika talarföreningar, för att jag körde ett föreläsningsrace i med min förra bok 2018. Mm. Och sen har jag haft paus nu några år på grund av covid och barn och allt annat. Men nu ska jag ta ett nytt ryck.
Covid och barn, det är kul.
Ja, men samma allt som händer.
Men det, alla pandemier som händer.
Ja, exakt. Men nu i och med bok nummer 2 och all media som sker kring den, så ska jag ta tag i det här igen. Mm. Och dra ut på vägarna till våren, tänkte jag. Och nu börjar förfrågningarna rulla in och så. Så att jag kommer gärna till er.
För jag tänker att
jag känner nog.
Absolut, superbra. Och så viktigt ämne, precis som du sa förut, så är ju beroende och missbruk är ju jätteämne. Och vi saknar faktiskt just den genren jättemycket.
Mm, låt oss prata vidare sen.
Verkligen, skitbra.
Tack för att du kom förbi.
Tack så mycket för att du kom.
Älskade kompis, och vi får ta den här lunchen snart kanske.
Hoppas verkligen
det. Ja. Mm. Puss och kram, älskade lyssnare. Tack för att du lyssnade ännu en måndag, så hörs vi igen nästa måndag. Hej då!
Hej då!